Är du beredd?
Ja.
Nu spelar vi in.
Bra.
Än en dag spelar vi in.
Varje dag känns det som.
Varje dag känns det som vi spelar in. Det gör verkligen det. Det här är Mord mot mord, en true crime podcast som görs av mig, Karin Landry, och av dig, Anna Sandell.
Japp.
Jag tog mig friheter.
Det var bra.
Du gillar ju.
Jag gillar att bli presenterad.
Exakt. Mm. Så du bara kan gå in och göra en sån jävla entré sen.
Exakt.
Hallå du, jag har en fråga till dig.
Mm.
Vad fan har du gjort i helgen? Jag har inte pratat med dig.
Nej,
jag vet,
det är jättestressad.
I fredags så träffades vi för du hade fest på ditt jobb.
Ja.
Och sen det var väldigt trevligt.
Det var väldigt trevligt.
Var
tack snälla för att ni kom.
Tack, tack.
Nej men, och sen i lördags, min syster bor i Singapore.
Ah,
så hon kom hem med sin familj.
Ja men just
det. Jag var med dem typ hela dagen, min lilla gulliga systerson.
Är han god?
Han är så jävla gullig.
Hur gammal?
Han fyller 2 i maj.
Mm, mm. Tycker han om dig?
Alltså vi känner inte varandra asbra, men han tyckte om mig i lördags. Men jag tänker att det kan ha svängt tills imorgon när jag ska träffa honom igen. Jag vet inte.
Du måste verkligen gå in och prestera varje gång. Det är som när man börjar dejta någon ny.
Exakt,
man bara, exakt man kan liksom inte vila i relationen utan man börjar på noll varje gång.
Det är verkligen jobbigt. Men jag köpte en sen födelsedagspresent till honom som han fick i lördags. Och idag är Duplo.
Mm, roligt. Mm. Jag gillade det.
Mm, jag med. Och sen idag har jag köpt en till present till honom.
Okej, okay, jag förstår. Du går på det här köpa kärleksspåret.
Det funkar också, jag lovar att det funkar. Nej, ja. Och sen så var jag ute hos en kompis på hans landställe.
Men gud vad härligt.
Det var jättehärligt, men vi kom ut på kvällen och då var det jättehärligt. Men, och
sen
var
på
det
morgonen
inte det.
Var det fruktansvärt.
Nej, men det var, och så vaknade vi och så var det jättefint väder i söndags.
Ja.
Så vi skulle åka ut med deras båt som är jättefin. Och så här, vi fixade picknick och så här. Så började vi åka och så bara, ja, vi åker liksom in i typ ett något mulet väder. Ja. Men sen, det var jättemysigt, men det var inte så där strålande sol. Men vi hade picknick ute och sådär. Vi var borta hela dagen igår, kom inte hem för sent.
Oh,
så jag har typ inte varit så mycket med min telefon.
Skönt.
Ja, vad har du gjort?
I lördags lagat mig i soffa hela dagen. Alltså jag har varit så trött. Jag har varit jävla trött. Och sen på kvällen, min kollega och kompis Kasper och hans flickvän hade inflyttningsfest.
Jag var ju faktiskt bjuden på den inflyttningsfesten, men jag kunde inte komma.
Det var inte okej. Han var väldigt, väldigt upprörd.
Jag förstod det.
Det var jätteroligt. Men
det såg väldigt kul.
Det började så här klockan typ 17, vilket jag börjar med. Jag tycker det är en helt sjuk tid att börja.
Mm.
Det är så här, det är inte dagsfest, men det är fan inte kvällsfest heller. Så han hade ju panik i typ en timme innan någon kom.
Mm.
Men jag skrev till honom, jag bara, alltså jag kommer komma sent idag. Mm. För jag orkar inte. Och så gick det dit, det var jättekul.
Bra.
Och sen igår så skrev jag bara manus och fixade och donade typ. Och återigen var astrött. Jag frågade precis dig om du har lyssnat på En mörk historias nya avsnitt. Du har inte det, eller hur?
Nej, jag blev upprörd också, för jag prenumererar ju på den.
Och har inte fått.
Jag har inte fått notis om det.
Nej.
Men jag ligger efter i all poddlyssning. Det är helt
fast
stört.
Vet du vad? Snart är det semester.
Fan.
Medan jag kommer vara tvungen att tillbringa en semester i tystnad, så kommer det vara timmar av god underhållning. Jag tyckte inte att det var skitbra avsnitt. Jag tyckte inte att det var så. Det försvinnandet i Dannebacken tror jag det heter. Jag gillar ju En mörk historia väldigt mycket.
Mm.
Nästan mer än Rättegångspodden. Vanligtvis.
Mm.
De är ju ganska lika, men båda två är väldigt bra. Mm. Extremt väl researchade.
Verkligen. Sjukt bra.
Till skillnad från vissa andra poddar.
Ja.
Men
det är lite olika segment.
Det är ändå det. Jag tycker ändå det är viktigt att vi håller isär.
Du får inte ursäkta oss så mycket.
Förlåt. Mm. Alltså, vi är ju roligare.
Mm.
Det vill jag verkligen också framhålla.
Bra.
Det är mörkt om man inte är roligare än Rättegångspodden. Mm. I och för sig, nu det jag ska berätta nu tyckte jag var äkta roligt. För att då är det typ att de sitter i förhör med en snubbe. Alltså det är ju väldigt mycket rättegångsupptagningar.
Uh-huh.
Och den här personen berättar att han har typ lagat middag på kväll, alltså typ under en specifik kväll. Och då är han, alltså du vet lite grann så som Arboga kvinnan, igen hon ska förklara saker.
Ja,
så är han
mästare på allt.
Exakt, fast med mat. Att han bara, jag hade lagat tapas, som om ni inte känner till det är ett spanskt sätt att äta.
Skämtar du?
Så jag tycker typ såhär, det är värt att lyssna på det bara för när han pratar om tapas. För det är verkligen helt absurt.
Jävla idiot.
Ja, det tar, man kan äta under en hel kväll. Det är väldigt trevligt. Det är liksom så lite spanska smårätter kan man säga. Man bara, men gud
vad weird.
Sätt dig ner.
Men det kanske var för att han ville ge alibi under en lång kväll. Att så här, tapas ingenting man äter, slänger i sig på.
Jag tror bara han ville mästra. Han mansplainade tapas. Så jag tycker verkligen
att ska... Men var det tapas eller var det pinchos? Ska jag fråga honom då om jag träffar honom?
Det är det vi kommer göra, vara en grävande journalistiska podcast.
Vad var det egentligen?
Var det pinchos? Mm. Pinchos är bara att det är serverat på bröd, va?
Ja. Mm. Jag tycker ju bättre om pinchos.
Det är för att du gillar bröd.
Exakt. Jag har ju varit ganska mycket, inte i Spanien utan på Mallorca. För jag har aldrig varit på fastlandet. Men jag var
inte ens i Barcelona.
Nej, helt stört. Mm. Min bror har också... nej, men det är så konstigt för min bror har ett hem där. Så att jag hade liksom kunnat varit där.
När åker ganska vi dit?
Snart.
Ja.
Men,
nu när vi börjar samla eurobonuspoäng då.
Verkligen. Nej, men jag tycker inte om spansk mat.
Va? Det är asgott.
Jag gillar inte det. Jag tycker allting smakar lite off typ hela tiden.
Så du vill inte bli bjuden på middag av den här...
Inte av honom.
Av den här
en god paella tycker jag i och för sig är gott.
Mm. Man ska fan inte... Ja, man kan inte bråka med en god paella.
Alltså, jag gillar allting lite grann, men jag tror inte jag gillar att äta... Alltså, jag gillar tapas att det... till förrätt.
Ah, för jag tänkte, annars aldrig... är det ju väldigt bra, för det är ju... Jag vet inte om du vet det, men tapas är ett spanskt sätt att äta när man äter smårätter.
Men jag gillar inte smårätter. Jag vill ha liksom en stor grej.
Jag vill ju äta allt alltid. Mm. Så för mig är smårätter... Perfekt. Jag behandlar ju vanliga menyer som tapasmenyer, kan man säga egentligen. Det är därför jag alltid måste äta med väldigt många som är öppna för att dela.
Ja, jag hatar att dela.
Ja, jag vet.
Gud, vilket inte starkt.
Du och jag är lite sköra idag.
Du märks att vi är trötta.
Ja, jag vill nästan kalla oss sköra.
Ja.
Du, jag såg dig komma släpande på någon jävla påse och alltså,
den är lika stor som min kropp alltså.
Du såg så jävla ledsen ut. Att du vet, att man såg så här, du hade kämpat i 20 minuter på att gå 200 meter, så såg det ut.
Alltså, jag har kämpat en halvtimme med att gå från mitt kontor hit. Det är fan långt alltså.
Mm, det är faktiskt.
Och så vill jag köpa ett par nya jeans. Jag gick också igenom ett par nya gick också igenom några affärer.
Mm, och släpade
tungt
hjärtat. Mm. Innan vi börjar prata om veckans fall. Men gud, Anna.
Ja.
Vi måste ju för fan, vi ska komma på tre ord.
Ja, oh, shit.
Okej, vi tar en liten en tystnad och tänker. Mm. Gud, alltså det är sånt jävla chock att jag som pratar konstant har så jävla svårt att komma på tre ord varenda jävla vecka. Nu har jag två. Ge mig en sekund till. Då kör jag.
Mm.
Skåne.
Mm.
Incest. Halshuggning.
Det är nästan som du hade förra veckan. Då hade du incest och någon annanstans i Sverige. Och
nej, det var Tyskland.
Ja, det var Tyskland.
Ja, jag har uppenbarligen snöat in på incest.
Det känns inte bra.
Nej.
Okej, mina då är bröder, brats och shotguns.
Wow. Mm. Det låter... Jag vet vad det är. Får jag säga? Nej, eller ska vi...
Men du kan säga,
får jag gissa?
Jag avslöjade mig ju själv för det.
Ja,
du vet ju vad det är för att jag har berättat för dig vad
jag
det
vet. Nu jag ville låta som att jag gissade, men egentligen som var det bara att jag hade läst en gång. Du ska göra Menendez Brothers. Och det vet jag för att du skulle skicka en printscreen på något annat till mig och då såg jag att du lyssnade på en podd om det.
Det var
jag
vet så jävla om korkat.
Att det är det du, alltså att det är så du gör din research, att du lyssnar på väldigt mycket poddar om olika ämnen. Fan vad fett. Och jag sa redan då att jag var svinglad för det.
Gjorde du faktiskt.
Bra.
Nu blir det.
Och två saker till. Jag tror att vi kommer släppa det här typ den 27 juni det här avsnittet. Mm. Och då vill vi att folk ska veta att vi under juli kommer släppa avsnitt varannan vecka. Vi behöver semester.
Verkligen.
Vi behöver verkligen vara lediga. För vi håller på att gå under.
Verkligen.
Så skicka goda tankar, skicka semesterpengar.
Ja, glada tillrop.
Glada tillrop.
Alltså, idag, apropå att vi är trötta, jag fick alltså som att det var... Jag hade uppvisat så tydliga stresssyndrom idag. Oh, alltså sådär som att man håller på att bli senildement.
Mm, yeah.
För jag kunde typ inte prata. Jag var inne i en bokhandel och skulle säga någonting helt annat. Jag bara, är det här en bok? Typ. Det var som att jag var... Alltså det var som att... Jag måste ha semester.
Mm. Jag vet. Och det är därför, för att Anna ska kunna prata igen, så måste vi släppa avsnitt varannan vecka.
Exakt.
En till grej.
Ja.
Vi har inlett ett samarbete med produktionsbolaget Jarovski.
Ja.
Vilket kanske mest är jätteroligt för oss.
Verkligen.
Men det är verkligen askul för oss.
Det känns verkligen superroligt.
Det känns som att vi typ håller på med något riktigt, tycker jag.
Mm.
Eller hur?
Verkligen.
Att det är så här, oj, folk vill jobba med oss.
Mm, jättespännande.
Så vi får se lite grann vad det blir av det. Men förhoppningsvis så kommer det bli askul.
Verkligen.
Och i förlängningen kommer folk även vara glada för det, inte bara vi.
Exakt.
Det har just blivit mörkt i rummet vi sitter. Vi sitter på mitt jobb i ett mötesrum.
Jag har knäppt upp min kjol, så nu ska vi se om den håller uppe.
Men vi kan ha det mörkt. Oj, nu.
Ja, nej, det var en sensor där. Idag när jag gick till jobbet så höll jag på att tappa kjolen.
Nej.
Jo, och den blåser upp på Nybrogatan. Och den blåser upp så här. Och jag har leopardtrosor under. Det är verkligen ingenting man vill blotta för mänskligheten.
Hur nära var det att du tappade den?
Nära. Alltså helt plötsligt var det typ att jag bara, vad fan? Och då så höll den på att släppa. Okej, nu kör vi bara.
Spänning i liv i vardagen. Okej.
För jag är nämligen hungrig.
Ja. Det var ju ett tag sedan som jag körde ett svenskt gammalt mord som jag gillar så himla mycket. Mm. Jag är väldigt förtjust såna. Så jag tänkte att det var dags igen. Och det är ganska många som har tipsat mig om det här fallet, vilket gör mig glad, för det känns som att det är många som har förstått att det är den här typen av fall jag gillar. Jag vill också säga att jag hade koll på det redan innan. Men,
viktigt.
Verkligen. Vill ändå sätta folk på plats. Men jag är jätteglad också för att de tipsade, för att det här är ett superfall. Jag ska berätta om den sista kvinnan som avrättades i Sverige.
Okay.
Och om brottet hon dömdes för, som brukar kallas för Yngsjömordet. Känner du igen?
Ja, men har du typ inte gjort det här?
Nej, nej, det har jag inte.
Men var det, vi kanske pratar om det på landet, eller?
Kanske att vi pratar om det på landet, eller att vi kanske pratat om det typ i samband med att jag gjorde det...
Han som skrev det där nördiga
adjöbrevet. Antingen det, eller han, prästen du vet, som mördade med... Ja, det kan vara något. Ja.
Ja, jag känner igen det.
Jag tror, nej, men jag har... Fan, nu fick jag bara...
Jag har inte gjort det. Men du har gjort någonting som klingar likadant.
Ja, men exakt. Och jag kan ha pratat om det i samband med. Yngsjö ligger i alla fall 27 kilometer utanför Kristianstad i östra Skåne. Om det inte är östra Skåne så behöver ni inte rätta mig. Vi ska åka... det är liksom rätt långt tillbaka i tiden här. 1880-tal. På en gård som heter Möllegården i just Yngsjö så bor vid den tiden en kvinna som heter Anna Månsdotter och en man som heter Per Nilsson. Anna föddes på julafton 1841 någonstans i östra Skåne och kom i 20-årsåldern att gifta sig med den 13 år äldre Nils. Tillsammans fick de tre barn, men det är bara Per som överlever. Och så typ att jag, när jag tänkte på det, fan var man bara tappade barn hela tiden på den tiden. Jag fattar inte ens om man kunde leva sitt liv när barnen dog så himla ofta.
Nej, jag vet.
Nu hade hon bara tre. Men alltså, ja, ja, det var bara någonting.
Men jag tänker att det döden fanns mer nära för.
Det är sant. Det är ju verkligen, verkligen sant. Men fan, det måste ju fucka
alltså,
med.
Det är klart, såklart.
Vartannat år så är det så här, oj, det blev av med en unge till. Och familjen hade liksom inte helt lätt på andra sätt, för de är så skuldsatta titt som tätt. Och det suger, för typ Anna hade så här tänkt sig att nu när jag gifter mig så kommer det så här bli lugnt ekonomiskt. Det var typ en av hennes såna going in.
Mm.
Man kan ju relatera. Och hon tar liksom ut sin frustration efter det, över deras ekonomiska situation på sin man. Så de glider längre och längre ifrån varandra. Medan hon kommer närmare och närmare sin son Per. 1883 så dör Nils också.
Suspekt eller?
Nej, jag tror inte det. Fast säkert, eller?
Jag vet inte.
Yeah. Du kan döma när jag berättat för dig vad hon har gjort. Och efter det kan man säga att things got weird.
Okay.
För Anna och Per bor tillsammans. Han är strax över 20, hon är strax över 40. Och snart börjar det gå rykten i byn. När Anna har varit änka ett par år och Per ännu inte ska fått se en fru, så börjar det folk prata om att de typ har en incestuös relation.
Mm.
Alltså det är liksom som att de är snarare som man och hustru än vad de är som mamma och son. Liksom. Så för att få slut på det så bestämmer Anna att Per ska skaffa sig en fru.
Ah, okay.
Och att de typ ska ta över gården. Så Per träffar en Hanna, Johans dotter, och hon flyttar in på gården. Och planen är då att Anna ska flytta ut och typ flytta till sin mamma, tror jag är planen. Men Anna vägrar göra det. Mm. Vilket också gör mig så stressad. Tänk att du flyttar in hos din kille. Alltså det är ju väldigt svårt att relatera till idag. Men jag tänker att det kanske säkert finns några exempel. Alltså svärföräldrarrelationer är ju konstigare än från början. Det är inte naturligt liksom.
Man vill ju inte bo med någon annan. Man vill inte ens bo med sina egna föräldrar hela tiden. Man vill ju absolut inte bo med någon annans föräldrar då.
Så, Anna fixar liksom inte att Per har skaffat sig en fru. Hon blir svartsjuk.
Mm.
Det känns verkligen som så här, att det är så här dåtidens, vad heter den? Everybody loves Raymond. Att du vet att det är en sån att det är en sån vidrig relation där bara hon är ett as mot sin svärdotter hela tiden. Mm. Och det är ju tyvärr så att...
Nej, vet du vad min värsta serie är? Big Bang Theory.
Ah, fy fan. Men däremot är du väldigt förtjust i den Young Sheldon som handlar om hans uppväxt.
Fy fan. Folk som tittar på det, nej.
Det är en rolig grej att tänka att du hatar Big Bang Theory, älskar Young Sheldon. Du är lite mer indie så.
Ja.
Nej, men för det är ju faktiskt så att Anna har ett incestuös relation med sin son. Så hon känner väl typ inte att så här, hon har förlorat sitt hem och så, eller du vet att han ska gifta sig, utan hon, det är som att hon har förlorat sin älskare typ. Och hon börjar förstås hata Hanna som då vill liksom ta honom ifrån henne. Så hon vägrar lämna gården och Hanna typ går till sin pappa som är någon slags så här kyrkvärd, men han är också domare. Mm. Det är alltid så här när man läser sådana saker, förstår man inte vad orden är.
Hängde inte lagen och kyrkan ihop?
Antagligen så. Bra. Och hon typ ber om hjälp. Hon bara, jag vet inte vad jag ska göra, för hans mamma vägrar lämna gården och det är askonstigt där. Men det är liksom ingen som hjälper henne med det, utan hon bara, nej men du får gå tillbaka till din man. Mm. Nu är det så typ.
Mm.
Hon går till sin pappa flera gånger, får absolut ingen hjälp alls. Så äktenskapet hinner liksom aldrig bli bra. Det är kast från början och det blir bara värre. För en dag så upptäcker Hanna Per och Anna när de är till sängs
ihop. In the middle of it.
Mm.
Fan, vilken chock alltså att gå in på det. Jävlar.
För jag tänker också att man har intalat sig själv att man bara, nej det är bara bullshit på, ja, men på byn typ. Mm. Det är bara skitsnack typ. Så kommer du in och så ligger din man i säng med sin mamma.
Det är så mörkt.
Himla mörkt.
Mm.
Och det blir ju inte heller så bra för Anna och Per, eftersom planen var ju så här att giftermålet skulle få död på de här ryktena.
Mm.
Och nu är man livrädd att de är livrädd att hon ska gå och berätta det här liksom, för att det är så jävla skamligt förstås. Så istället då så känner de att vi måste döda vittnet. Såklart.
Mm.
Så mamman och sonen, eller de två älskarna, eller förövarna och förövaren och offret, om man vill se en incestuös relation som det, vilket man ju verkligen kan göra.
Mm.
Att det är så här, kan verkligen ett barn samtycka till en relation med sin mamma? Typ? Nej, det känns jävligt tveksamt. Mm. Men de börjar i alla fall smida planer.
Så de gör det inte med en gång? För det verkar konstigt, ska man göra det, ska man väl göra det direkt?
Jag vet inte tids, liksom. Nej, okay. Så. Men det är inte så att det är liksom, de flyger på direkt. Ja,
vi ska, i sängen och
världens
snabbaste
plan, och så kör de. Hon står kvar i dörren chockad.
Mm.
Och man vet inte exakt hur det här mordet går till, för de kommer senare liksom säga olika saker. Men det som händer är att den 28 mars 89 hittas Hanna död i gårdens, alltså källare. Mm. Och jag vet inte om det är någon av dem som hittar henne, står citattecken, eller om det är någon som typ kommer till gården. Jag hittar ingen information kring det. Men det ser i alla fall ut som att hon har trillat ner för trappan. Det är bara det att när man kollar på henne så har hon märken runt halsen som liksom inte stämmer överens med det.
Mm.
Så det de har gjort är att de tillsammans har slagit henne medvetslös med ett vedträ, eller två kanske. Och sen så har Anna strypt henne. Sen har de klätt på Hanna kläder, slängt henne ner.
Vadå, var hon naken om hon blev mördad?
De kanske bytte kläder. Det kanske var blod på kläderna.
Ja.
Det stod bra fråga. Gud, du kommer alltid med de viktiga frågorna. Synd att jag aldrig har några svar. Det står verkligen så att de, men de kanske bytte kläder på henne.
Ja.
Och
eller så tog de henne när hon typ låg
i sängen.
Och sov,
just det, det blev sig jätterimligt. Bra. Bra.
Jag tror att det var så.
Du ställer frågor men du besvarar dem också. Man plockar upp henne och slänger henne ner för källartrappan för att det ska se ut som att hon typ har trillat och brutit nacken. Men Per erkänner mordet typ direkt. Och folk i bygden börjar liksom ganska snart typ misstänka att fan, han kan inte ha gjort det här själv. För han är ansett vara en sån jävla vekling. Att de bara, det här klarar inte han av själv typ. Utan Anna måste ha varit involverad. Så fallet prövas 3 gånger i rätten. Det är ju liksom olika rättsinstanser på den tiden om man jämför med nu. Men första gången så nekar Anna och Per erkänner. Båda två döms. Andra gången nekar Anna inblandning men erkänner att hon var närvarande och inte gjort någonting under brottet typ. Per erkänner återigen. Då döms Per till, det här är så jävla konstigt, 3 års straffarbete.
Så mindre än första gången?
Jag vet inte vad han dömdes i första gången. Men 3 års straffarbete för ett mord.
Mm. När var det här?
1889. Och Anna, hon döms till livstidsfängelse för sedlighetsbrott, det vill säga den incestuösa relationen, och till döden för mordet. I 3:e rättegången påstår Anna plötsligt att hon har begått mordet själv och att han inte varit med. Men trots det så döms båda två till döden.
Jaha.
Men på den tiden var det så, eller, alltså att dödsstraff var tvungna att liksom bli godkänt. Även om man dömdes i rätten så var det ändå tvungna att bli godkänt i typ högre instans. Det fanns lite olika, där den högsta var kungen typ. Så man ansöker om nåd. Och det gör båda två direkt efter dödsdomarna.
Mm.
Och som sagt har ju det liksom kommit fram under rättegången att de har haft, men att incest har förekommit liksom. Och mammans makt över typ sonen blir jävligt tydlig, att det är, så här, det är hon som är svartsjuk på han och allt det där. Så på grund av det så ändras Pers dom till 23 års fängelse.
Mm.
Och Anna Månsdotter har liksom inte samma flyt. Hennes ansökan avslås om och om igen. Till slut ska Oscar den andra ha skrivit gräsligt i marginalen på hennes ansökan och avslagit den.
Bra.
Mm, verkligen. Inte för att vi är för dödsstraff, men kul att det stod det gräsligt. Så, den 7 augusti 1890 så går Anna Månsdotter, då är hon 47 år gammal, mot stupstocken på fängelsegården i Kristianstad.
Alltså det verkar så jävla läskigt att bli halshuggen.
Men det är så grovt. Det är så jävla grovt. Häller det en hängdock?
Jag vet inte. Jag vet att det typ är mer effektivt. Men det är något som, det är ju det där med yxa. Så.
Ja. Och bredvid henne så går en präst som de senaste veckorna har försökt övertala henne att ångra sina, alltså ångra sina brott. Han bara, kan du snälla bara säga att du ångrade, så kan vi liksom, så är det, och är vi lite mer okej med Gud. Han var tydligen väldigt, väldigt skakad över att han inte hade lyckats få henne att göra det. Hon har vägrat. Hon har bara så här, nej. I stand by my choice. Hon avrättas av skarprättare Anders Gustav Dahlman med en så kallad handbila, vilket är en riktigt obehaglig yxa. Alltså den ser...
Bilar känner jag igen.
Den ser riktigt jävla, jävla obehaglig ut. Så här ser det ut.
Just det, det är en sån. Men det är en sån riktig gammeldags avrättaryxa.
Det ser ut som...
Game of Thrones.
Ja, precis. Exakt så ser det ut. Och hugget tar snett. Så att det går ett rykte om att hon så här... Det sägs att hon blev, att de var tvungna att göra det 3 gånger. Men det stämmer inte. Men utan alltså, hon dör första gången.
Snett i halsen eller snett ner i huvudet?
Snett i ansiktet. För att tydligen på den tiden
så... Hade man huvudet uppåt?
Jag vet inte, men tydligen på den tiden så var det så att man alltså man gjorde en avgjutning på ansiktet efter döden som heter dödsmask.
Mm-hmm.
Och där kan man se att det liksom gick i ansiktet. Och hon blir då den allra sista kvinnan att avrättas i Sverige.
Men jag fattar inte hur hon blev huggen i ansiktet.
Hon måste ju men tror du inte att den slant och så liksom gick den runt, tänker jag. Och den här dödsmasken fanns tidigare utställd på vad vi pratat om tidigare. Måste varit ett otroligt museum.
Polismuseet
i Stockholm.
Coolt.
Tror du man kan få se deras arkiv på något sätt? Eller är allting bara...
De blev väl inte slängt, eller?
De bara slängna gamla osthyven som han... Gubben använde sig.
Det vore ju verkligen kul att få se.
Eller hur? Mm. Kan vi fixa en guided private tour? Vi måste jobba på det. Det finns skånska mord som vi pratat om tidigare. Det kanske är där vi har pratat om Insjömordet. Att jag berättade. Det. För det var Hurva-mordet var fanns också ett skånska mordavsnitt av. Och det finns det här om med. Och det finns på Öppet arkiv.
Just
och jag har inte hunnit kolla på det. Men det finns där. Så vill man veta mer så kan man kolla efter skånska mord om Insjömordet i SVTs öppna arkiv.
Den 20 augusti. Vilket datum, vilket år.
Vill du häfta eller vill du googla?
Jag har skrivit det längre ner. Vänta. 89 tror jag att det är.
Mm. Så 100 år efter det här.
Ja, och en månad efter min födelse.
Aha. Så du var inte inblandad i det som
20 augusti.
20 augusti.
Nej, just det.
20 augusti 1989.
Ja, bra. Hittas Kitty och José Menendez ihjälskjutna i sitt mansion på 722nd North Elm Drive i Beverly Hills.
Mm.
De har båda blivit skjutna flera gånger med en shotgun.
Är det typ ett hagelgevär?
Jag tror att det är en sån avkapat. Jag tror inte att det är hagel. Jag tror att det är
kula.
Ja. Mm. Eller precis, kula. Det skulle visa sig att det var deras egna barn, Lyle och Eric Menendez, som skjutit dem till döds. Vi börjar ta det från allras första starten. 1944 föddes José Enrique Menendez i en medelklassfamilj i Havana. Hans pappa var en känd fotbollsspelare som också hade sin egen bokföringsfirma. Josés mamma var en duktig simmerska. Och även om familjen egentligen inte var särskilt förmögen, så var de så duktiga inom idrott, så de var en del av liksom den högre societeten. Så när den kubanska revolutionen var över, hade väl börjat då och var över, så tyckte Josés föräldrar tyckte att livet i Kuba var förändrat och att det liksom aldrig skulle kunna bli som det var innan. Och att de inte ville vara kvar där. Så de bestämde sig för att flytta därifrån. Så som när José är 16 år gammal flyttar han från Havana till USA. José kunde inte ett ord engelska när han flyttade, men han var fast beslutad om att han skulle klara sig och liksom göra en karriär i det här nya landet. Han hade som ambition att komma in på en Ivy League skola. Och det var ju det var en dröm som tyvärr inte införlivades. Och han lovade sig själv då att om han någonsin skulle få barn så skulle han se till att de skulle komma in och ta examen från sån skola. Så eftersom han kom in där så började han istället på Southern Illinois University, där han träffade Mary Louise Kitty Anderson. Kitty var några år äldre än José och hon kom från Oaklawn, som var en förort till Chicago. Hon var uppväxt i en helt vanlig familj. Och hennes pappa hade ett airconditioning-företag. Och hennes mamma var hemmafru.
Mm.
Hon hade lite jobbigt hemma. För att Kittys pappa slog Kittys mamma. Oj. Och ofta gärna framför barnen. Och han drog inte alltid gränsen bara vid mamman. Utan han slog också barnen. Mm. From time to time. Hennes föräldrar skulle senare skilja sig. Vilket tog jättehårt på henne.
Stackars.
Mm. Verkligen, stackars.
Det är också himla intressant hur typ djupt rotat det är att det ändå är bäst att vara en familj när det är så här, din pappa slår din mamma men ändå så är det jättehemskt att de skiljer sig.
Exakt.
Att det är verkligen. Ändå är en nästan större sorg ibland. Typ
så. José tyckte att Kitty var snygg och han tyckte också det var bra att hon gav honom access in liksom, i det amerikanska samhället. Mm. Att han träffade en amerikanska. Så 1963 så gifte de sig och flyttade till New York. Där tog José en examen i accounting, alltså bokföring,
redovisning,
på Queens College.
Mm.
Och den 10 januari 1968 föddes deras första son, Joseph Lyle Menendez. Och strax efter att Lyle föddes slutade Kitty att jobba och familjen flyttade till New Jersey. 2 år senare, den 27 november 1970, föddes deras andra son, Eric. Och José var väldigt duktig liksom, man och hade så här bra karriär.
Mm.
Men han var också en väldigt sträng pappa. Och han jobbade jättehårt och mycket. Och han var även, liksom, han styrde och ställde jättemycket i sin kärleksrelation. Mm. Eller i sitt äktenskap.
Liksom.
Och även om han hade lovat från början när han ingick i äktenskap. när han gifte sig med Kitty, att de skulle vara lika i deras relation och så, att allting, så var han den som bestämde allt och ofta utan att fråga Kitty alltså, liksom, vad hon tyckte. Han hade också ett wandering eye och hade många olika affärer med olika kvinnor. Och 1981 kom Kitty på José med en av hans relationer och bestämde sig för att lämna honom.
Bra.
Men bara några dagar liksom, efter hon har fattat sitt beslut så övertalar han henne att hon ska komma tillbaka.
Mm.
Och det skulle vara då både för sönernas skull, för de var ju då inte så, de var 11 och 13.
Mm.
Men också för att han älskade henne så mycket. Så han kunde inte leva utan henne.
Mamma, han älskade henne inte henne så mycket att han kunde tänka sig att låta bli och ligga med andra. Nej, men absolut.
Exakt. Mm. Och det var då 1981. Så hon kommer tillbaka till honom. 1986 kommer Kitty på att José har haft en relation länge med en annan kvinna.
En affär liksom.
Verkligen. Mm. Den relationen har pågått sedan 1978. Så att, i 8 år. Och det var med en kvinna, med en kvinna som hette Louise. Och när Kitty fick reda på det så lämnade hon inte honom. Men hon blev typ jättedeprimerad och pratade om att hon skulle begå självmord och sådär. Super, super sorgligt.
Mm.
1986 var också det året som familjen flyttade Calabasas i Kalifornien. Det är där familjen Kardashian har bott.
Jaha.
De bor där i de första liksom, säsongerna av Keeping Up with the
Kardashians. Nej, det går bra för dem, men det går inte så jävla bra.
Mm.
Mm, fattar.
För då fick José en tjänst som president av Live Entertainment, som var liksom en filmdistribuering
distributör.
Mm, tack.
Vadå, alltså
Live Entertainment. Jag antar att de
var VHS eller liksom.
Ja.
Det var big business
på eller den. Precis, det måste vara någon slags film ja, VHS ja. Det är något media jobb. Och Kitty tyckte egentligen inte om idén att flytta hela familjen, men hon övertalades av José igen och då flyttades de. Men Lyle då gick på Princeton. Och så han var där. Och som jag sa tidigare så var José väldigt sträng pappa. Och han hade ju, som jag nämnde också typ precis initialt, att han hade stora planer för dem. Han ville att de skulle bära vidare hans legacy. Så att han började väldigt tidigt ha så strikta regler för barnen. Typ om vad de skulle äta, vilka de skulle leka med, vad de skulle läsa och till och med vad de skulle tänka på.
Mm, så funkar det absolut. Vad skulle, vet vi vad de skulle tänka på?
Vad sa du?
Vet
jag inte vad. Men vad antagligen typ att vara duktig i skolan.
Men att man bara ska gå runt och tänka på det.
Ja.
Eller kanske att de skulle tänka på så data. Ja. Bara gå runt och tänka. Alltså,
bara
tänka smart people.
Stuff. Verkligen.
Mm-mm.
Så här, de körde både, eller Lyle, nej. José då och Kitty, men antagligen påhejade av José, körde väldigt hårt med sina barn. Och de hade liksom ingen som helst acceptans för att barnen kunde ha brister. Att liksom de inte levde upp till deras förväntningar.
Mm.
Och det här, de här hårda kraven satte ju såklart spår i båda barnen. Och båda fick problem med stamning. Och de hade ofta ont i magen och gnisslade tänder.
Mm, så stressade.
Ja, så stressade. Och båda två utvecklade också ett ganska trist humör med åren.
Var det ett understatement eller?
Ja. Och ju äldre de blev de sammansvetsade för att liksom hålla ihop mot pappans kontrollerande stil. Och Eric som var den yngre av de två bröderna såg upp jättemycket till sin storebror. Han ska ha berättat för sina kompisar om hur mycket han tyckte om honom och hur mycket han såg upp till honom. Medan hans polare var så här, vad fan då för typ? För att de tyckte att han var ett as liksom. Eller de, man fattar inte riktigt
Nej.
Grejen med honom. Och vänner ska jag sen ha också berättat, och det kanske man fattar, att de var inte alls lika varandra personlighetsmässigt. För Lyle då som var äldre, han var så här rolig och framåt och så här hård och tuff, medan Eric var mycket mer tillbakadragen och blyg och så sensitive guy.
Och det är som du och jag, vi vet ju hur det är att vara småsyskon.
Verkligen.
Det är då man blir så här tillbakadragen.
Mm. Och eftersom pappa José kom från en väldigt högpresterande familj inom sport så hade han höga ambitioner även för sina barn. Så han pressade dem att vara duktiga inom sport, vilket de typ egentligen inte riktigt var. Och pappan ville inte att sönerna skulle välja en idrott som var en lagsport, för då tyckte han att han skulle tappa kontrollen liksom över det. Så han ville att de skulle välja någonting när de var ensamt utövande.
Yeah.
Så båda bröderna valde tennis när de var typ 9 och 12. Barnen var inte heller så bra i skolan, men det vägrade José att inse, så han gjorde läxorna åt barnen. Och som jag sa var de liksom ganska präglade av att de var så hårt hållna. Lyle var alltså sängvätare vid 14 års ålder och lekte med gosedjur, vilket tänker, man tänker ju så här, fan vad man är.
Det är inte bra.
Det är ju tecken på stress.
Ja, 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 gud ja.
Något är det ju.
Ja. Stackarn.
Verkligen. 1982, jag hoppar lite här kronologiskt.
Ja.
Så var bröderna 12 och 15 år. Och då var deras kusin Diane på besök hos familjen. Och en kväll börjar kusinerna att brottas. Och utan förvarning så börjar bröderna Menendez klä av Diane och sen binder de henne.
Hur gammal sa vi att hon var?
Och hon är typ jämnårig, jag vet inte exakt. Och hon skrek och skrek och skrek och skrek. Och som tur var så slutade de. Så de gjorde liksom inget mer än att bara klä av henne och binda fast henne. Och under samma sommar som hon var på besök blev hon också utsatt för att bara Lyle typ kastade sig över henne och satte sig gränsle över henne och började så här hålla på med hennes bröst. Och även, då, så bara började han att sluta där. Från ingenstans. Typ lite som i den här första attacken.
Usch. Stackars henne. Och också typ att man vet om att så här, det var ingenting hon ville säga till om. För typ hon kände att det var pinsamt för henne.
Exakt.
Klassisk sång. Åh, vad hemskt.
Och som jag sa så var ju... gick ju Lyle på Princeton när familjen flyttade. Och han hade sökt dit... på uppmuntran av sin pappa, eftersom pappan ville verkligen, liksom, det var det enda han ville typ. Och först kom han inte in, utan då började han på ett sånt community college. Så han sökte och sökte, och sen ett år efter hans första ansökan fick han börja där till slut. Men under hans första termin blev han anklagad för fusk, för att då skulle han ha kopierat en kompis liksom, tenta eller hemuppgift och lämnat in den som sin egen. Och José fick reda på, och pappan José fick reda på det här fusket genom att hans syster berättade det för honom. Och Larry ska berättat för systern i förtroende vad som hade hänt. För att han blev väl typ religerad eller hotad om religering. Heter det?
Jag tror det. Ja.
José skrev ett brev till Lyle som Lyle skulle läsa upp för en sån disciplinary liksom committee. Men efter 4 timmars förhör så tyckte hela den här disciplinary boarden att han skulle bli avstängd i 1 år för sitt fusk. Och då istället för att bara acceptera den domen så flyger José direkt till Princeton
och kommer in och gormar.
Försöka överklaga den här avstängningen. Men det går inte. Så under det året jobbade Lyle hos sin pappa, där pappan så här behandlade dem som vem som helst, för att José började misstänka att de har blivit för bortskämda, att de är bara helt slappa typ.
Eller så kanske de bara inte är lagda åt det hållet som du vill att de ska
alltså
vara lagda.
Verkligen, verkligen. Och Eric, den yngre brodern, han hade lite svårare med kompisar än Lyle, för han var typ en mjukis. Hans bästis i skolan var kapten för tennislaget, så de liksom hade träffats inom tennisen, och då, han hette Craig. Och de till det här är en liten passus story, men ändå viktig. De var i alla fall kompisar, det var typ hans enda kompis förutom då sin storebror, och de skrev tillsammans ett manus till en film.
Oj.
Och manuset handlade om en kille som kom från en förmögen familj som av en slump hittade sina föräldrars testamente, där han såg att om föräldrarna dog så skulle han få 157 miljoner dollar. Så sonen mördar sin familj för pengarna innan han till slut själv dör i det sätt. Så det var bara så här, det gjorde de bara. 1988 så börjar bröderna tillsammans råna hem runt om i Calabasas. Och de bröt sig in hos sina kompisars föräldrar. Och de blev så sjukt glatt överraskade över hur mycket pengar de kom över. För det var bara så förmögna hem. Och de tyckte att det var ett så smidigt sätt att få tag på pengar. För att slippa liksom höra pappans tjat om att de skulle arbeta hårt. Så de är ju bortskämda.
Ja.
De ska tillsammans ha lyckats stjäla för 100 000 dollar. Men stoppades när Eric greps för... Alltså, han gjorde något fel i trafiken. Och då hade han ställt gods i bakluckan. Så de åker fast. Och pappa José blir såklart skogstokig. Men lyckas ändå hjälpa dem. För att han vill inte att det ska liksom komma tillbaka och vara dåligt för hans skull. Men att det ska liksom påverka hans rykte.
Om du vill att de ska lära sig typ sina läxor så måste de ändå få göra det. Verkligen. Du kan inte försöka liksom bail them out så, hela tiden.
Som Björn känns.
Ja, verkligen. Riktig Björn känns.
Så då lösningen var att Eric, som inte var straffmyndig än, tog på sig skulden. Och så fick han samhällstjänst och böter. Och så fick Lyle ingenting. Så jävla dum. Så nu har vi då i min icke-kronologiska historia landat i sommaren 1989.
Och kommer ni ihåg från början? Det var någon skit som hände där 89. Mm. Hände också bra saker.
Eller var det?
När Anna föddes till exempel.
Det var bra. Josés karriär blomstrar och han är liksom jätteviktig key person för det här live entertainment han jobbar. Så de bestämmer sig, företaget bestämmer sig för att signa en livsförsäkring på José. Dels för företaget, så att om José dör ska företaget få 15 miljoner dollar. Och om han dör så ska familjen få 5 miljoner. Hans fru Kitty ska få 5 miljoner dollar. Och medan det blomstrar på för José så går det lite tuffare för Lyle. Tuffare.
Ja.
Hans tjej blir gravid och José tvingar henne att göra abort. Det sägs att han också ska ha betalt tjejen 100 000 dollar för att göra aborten. För han tycker inte alls att det är läge att Lyle ska bli pappa. Även Lyles betyg från Princeton är skett. Och han har också...
Vad sa du att de var, sa du?
De är skitdåliga.
Skett. Ja, bra.
Han har också åkt fast i skolan för att förstört ett biljardbord i sin korridor. Så även här är han liksom på vippen att få en avstängning. Och han har fått sitt körkort indraget. Och han bidrog till att familjens benefits på deras country club blev indraget genom att han ska ha åkt golfbil på ett skadligt sätt över golfbanan.
Min dröm.
Verkligen. Min dröm. Men han verkar vara en sån jävla skitunge.
Ja, verkligen. Riktig.
Men José liksom täcker upp och gör allt han kan och typ betalar och så här. Men man kan säga att Lyle är på Josés shitlist. Kitty och José blir mer och mer trötta på att deras barn var skit, har jag skrivit här.
Bra.
Var skit. Verkligen. Så de hotade med att skriva om sina testamente och ta bort barnen därifrån.
Oj.
Jättestrikt ändå.
Också så märklig grej att hota.
Så amerikanskt.
Ja, men och att det verkligen är så här att det är pengar. Alltså förstår du vad jag menar? Det är inte så här vi kommer dö eller vi kommer, du vet så.
Nej.
Utan det är liksom pengarna. Fan vad konstigt.
Så stört.
Ja, verkligen.
Och ju längre sommaren gick så blev det också mer och mer laddat hemma. Kitty ska ha berättat för sin psykiatriker att hon var rädd för sina egna söner. Hon började låsa rummet i sitt sovrum om nätterna. Och det sägs också att hon hade 2 gevär i sin garderob. Hon tillät inte heller bröderna att ha egna nycklar hem, utan de fick liksom ringa till henne eller plinga på när de kom hem och så kom hon och öppnade typ. Och Kitty, psykiatriker som då förstod att bröderna också kanske inte var, mådde helt bra, rekommenderade att de också skulle gå och träffa en psykiatriker som hette, eller heter Jerome O'Seal. Och Eric, alltså den lille brorsan, gav Jerome tillåtelse att berätta om sina samtal för José och Kitty.
Aj då.
Jättekonstigt. Så man gissar att Kittys rädsla liksom kommer utifrån det som hon har hört att hon har pratat om. Mm.
Kanske också det där filmmanuset.
Verkligen. 11:50 den 20 augusti kommer ett samtal in till polisen. Det är Lyle Menendez som ringer. Och samtalet är askonstigt. Man kan höra det om man vill.
Har du hört det?
Mm. Men han...
Finns det på YouTube typ?
Ja, jag minns inte om jag var vad jag hörde det.
Vi lägger en länk till det i Facebookgruppen när vi
gör det avsnittet. Han anmäler att hans föräldrar är skjutna. Och samtalet är på 2,5 minuter. Bara en minut senare kör Michael Butkus, som är polis, och hans partner John Kronaki upp på Menendez uppfart. Och de går runt huset och tittar först i några minuter. Och sen hör de helt plötsligt, alltså när de har varit där ett tag, två män skrika och springa ut ur huset. Och utanför grinden så faller de ner på knä och säger "Oh my god, I can't believe it", om igen. Och det är då bröderna som liksom reagerar typ så sent. Jättekonstigt.
Men också så konstigt när de redan har ringt.
Exakt. Och poliserna försöker få något vettigt ur dem, men de var helt i upplösningstillstånd. Eric sprang omkring och grät och försökte banka in sitt huvud i ett träd, varpå Lyle liksom så här får honom att ner sig. Polisen går sedan in i huset och hittar Kitty och Josés kroppar, och sen tilldelas Les Seller.
Ja.
Seller.
Yes.
Utredningen. Ja. När, ja.
Var hittas de där? Är det typ i sängen?
I vardagsrummet.
I vardagsrummet. Mm.
När han kommer fram till brottsplatsen så såg han fort att ingenting har blivit stulet. Alltså det är ingenting som tyder på att det är ett rån. Även om brottsplatsen är stökig så tyder det liksom inte på att det var så här, vi har letat efter grejer typ. Han märkte också att det inte var några så här forced entry-märken på dörren, vilket kunde tyda på då att man känt sig när man hade det.
Mm.
Samma natt så tas bröderna in på förhör, även om polisen inte misstänkte dem. Under förhören så börjar Eric gråta och var så helt ofokuserad, medan Lyle var helt kontrollerad och besvarade polisens frågor så här helt metodiskt och jättelugnt. Båda bröderna berättar vad de har gjort under den liksom hela dagen. Då säger de att de har spelat tennis på morgonen, sen tittat på en tennismatch på tv. Och under eftermiddagen har de shoppat i Beverly Center och sedan ska de ha åkt till de planerade på eftermiddagen att besöka Taste of LA i Santa Monica med några vänner. Klockan 8 ska de åka hemifrån för att gå på bio, och de har så jättekonstigt, de ska se Batman och sen såg de någon annan film på så jättekonstigt. Och efter bion så ska de ha åkt till Taste of LA utan att träffa upp sina kompisar. För de hittar dem inte. Och då så ska de ha stannat någonstans och ringt sina kompisar som har sagt att de är på Cheesecake Factory i Beverly Hills. Och innan de åker dit så åker de hem för att hämta Erics fusk-ID.
Falsklägg.
Jag har skrivit fejklägg, så jag vet inte varför jag ändrade mig helt plötsligt. Fusk-ID.
Fusk-ID.
Men när de kommer hem så säger de att de har märkt att det kommer rök från deras hem. Vilket polisen tyckte verkade vara konstigt, eftersom de själva inte sett något tecken på att det skulle ha rykt från huset. Men eftersom bröderna inte var misstänkta så gjorde man inte heller någon sån pistolpulvertest.
Just det.
Så de släpps liksom. Och 3 dagar efter morden så utfördes en obduktion på Kitty och José. Och jag tänker inte berätta, det är så stört grovt övervåld. De har blivit skjutna flera gånger, båda två, med shotguns, och är väldigt skadade. För de har blivit skjutna på nära håll. Och det är verkligen obehagligt hur det beskrivs. Typ.
Det är verkligen söndertrasat. Ja. Liksom.
Och José har blivit skjuten i huvudet och på massa andra ställen. Och de som var i huvudet var inte dödliga i sig, vilket verkar jättekonstigt.
Mm.
Och han blev av med jättemycket blod. Även Kitty har blivit skjuten i kroppen och i ansiktet.
Mm.
Och i Kittys kropp så hittade man ammunition, en annan ammunition än i Josés kropp.
Ah, så man börjar tänka två gärningsmän.
Två gärningsmän, eller att, att de har laddat om sina vapen.
Ja. Yeah.
Och de var båda två skjutna i vänster knä. Något som man trodde gjordes för att det skulle se ut som ett maffiabrott.
Så töntigt på något
sätt. Så töntigt.
Ja.
Den 25 augusti, alltså bara 5 dagar efter morden, så arrangerar bröderna en jättestor minnesgudstjänst för sina föräldrar. Som typ sänds på tv, tror jag. Och de själva dyker upp 1 timme sent till den här minnesgudstjänsten. Det är så jävla konstigt.
Och så här...
Så bara, det var ju ni som skickade inbjudan.
Och, ja, alltså, ni vet tiden. Men också typ om ni vill
verka oskyldiga
så ja.
Det är så stört.
Blocka hela den dagen.
Verkligen. Eric såg obekväm ut och Lyle var så här cool, avsnappnad som det heter.
Yeah.
Lyle såg det som en chans att synas och att inte bara stå i sin pappas skugga.
Just det.
Utan han liksom såg där som sin time in the limelight.
Jag tycker typ ändå att det är rimligt att stå i sin pappas skugga just på hans begravning.
Om det är någon gång man kan göra det så är det kanske bra.
Exakt.
Och den 28 augusti så hade de också en klassisk lite mer intim begravning i kyrkan. Och i kyrkan pratade Lyle då om i 30 minuter om hur mycket hans föräldrar betytt för honom. Medan Eric bara grät och var helt, helt förstörd. Och det som är så himla konstigt är att bara 4 dagar efter att föräldrarna mördas, alltså dagen innan den här minnesgudstjänsten, så börjar bröderna bränna pengar som fan. Så de köper bilar, klockor, kläder, smycken, de bara maxar ut sina inköp. Och Lyle och Eric får reda på att de skulle ärva $2 miljoner. Men de själva har förväntat sig att de ska ärva upp mot 90 miljoner. Så de typ blir helt chockade när det är 2 miljoner.
För det har de typ redan hunnit bränna då?
Typ,
på en shoppingrunda?
Det, jag kommer berätta mycket de har bränt på väldigt kort tid.
Så. Längtar.
Så de tycker att lite, men de fortsätter att spendera ändå. Så bröderna flyttar till ett hotell efter, för att de säger att det är, de är rädda att de också ska bli överfallna precis som sina föräldrar. Så att Josés arbetsplats, det här betalar de inte själva, utan han skickar en nota på $8,800 till sitt jobb för brödernas 5 nätter på lyxhotell. Och hans jobb betalade också för limousiner och bodyguards för att skydda dem.
Just det.
Oklart vad han jobbar faktiskt, vet jag inte. Men
han är inte kvar på sin pappas?
Nej, det var ju bara när han var avstängd på...
Okej.
Och de bodde på lite olika hotell innan de till slut hyrde lägenheter bredvid varandra i, som verkar vara connecting, i ett lyxhus. Och bröderna fortsatte bara köpa, spendera, bara maxa ut sina credit cards. Och i oktober samma år, alltså bara 2 månader senare... Så hör de...
Så gulligt att du precis räknade till 2 på dina fingrar. 2. Ja.
Det är helt sjukt. Med alfabetet och med årets månader måste jag alltid säga alla innan jag kommer fram till rätt.
Ja, bra.
Då har de på 2 månader spenderat $90,000 var. Det är ganska mycket pengar.
Det är ganska mycket pengar.
Lyle bestämmer sig också för att starta ett företag som han döper till Menendez Investment Enterprises. Och han anställer där bara kompisar från Princeton.
Jättebra.
De hyr ett avstyrt kontor, men hans business lyfter aldrig riktigt. Och mycket som tyder på det är att hans kompisar som anställde var lika mycket fuck-ups som han själv var.
Perfekt. Det var en skön kille som anställde andra sköna killar helt enkelt.
Exakt. Yep. Så där bara bränner de asmycket pengar också utan att egentligen få in några pengar. Mm-hmm. Så istället så bestämmer han sig för att följa en gammal dröm om att ha en restaurang. Så han köper en pizzeria som också bara gick back för att han lät alla hans kompisar typ freeloada på honom. Och Eric blev också utnyttjad av sina pengar. Alltså, de är verkligen inte smarta. Han blev också utnyttjad för sina pengar. Han blev ombedd att sponsra en rockkonsert med $40,000. Men den killen som han då teamar upp med, som han ger pengarna, drar med pengarna och det blir aldrig någon rockkonsert.
Nej, det blev ingen rockkonsert.
Så han bestämmer sig för att business inte är någonting för honom.
No shit.
Och bestämmer sig för att satsa på tennisen. För att de har blivit typ hyfsat okej på tennis.
Yeah.
Så han anlitar en coach som tränar honom. Och under ett helt år så reser de runt och bara bor på dyra hotell och bor och spelar tennis. För att polisen fortsätter att utreda föräldrarnas mord. Stoller fortsätter att utreda mordet. Och José hade då många fiender, sägs det. Och vid något tillfälle så säger han då en kompis till dem, alltså föräldrarna, så här, I have no basis for this, but I wonder if the boys did it. Vilket får Soller att, som jag nu, jag vet inte om du ska uttala det.
Nej, men nu
jag
vet.
Han heter det.
Ja.
Blev förvånad över att höra. Men alla såg ju hur de spenderade pengar och inte verkligen särskilt brydda över deras föräldrars mördare, inledde som att de inte hade åkt fast.
De betedde sig askonstigt på den jävla kvällen ju.
Ja, alltså allting är jättekonstigt. Så att så småningom började de i alla fall misstänka bröderna.
Vad sjukt att de inte gjorde det från början typ.
Jättekonstigt. Men de började misstänka bröderna. Och det var inte bara hur de spenderade pengar som väckte misstanke, utan efter bara 11 dagar efter mordet så har bröderna ringt en datorexpert och bett dem radera alla filer på Kittys dator.
Men vad fan?
Ja, så de har också bett att radera Kittys testamente som ett nytt testamente och försäkra sig om att det aldrig skulle hittas och att man inte skulle se vad de har gjort för någonting.
Men och nu är vi typ så här ett år efter när polisen... Det är så jävla konstigt.
Jag vet inte om det här är ett...
Nej, jag fattar. Fan, men det är så jävla konstigt att de inte bara... det är ju de snubbarna.
Jag tror att det här inte är så långt efter. Nej, utan okay. Tror de börjar, men att det tar lite längre tid.
Ja.
För att när de har upptäckt det här så tar de in Eric på ett polisförhör. Och polisen försöker sätta bröderna emot varandra och sätta lite så här, skapa in motsättningar.
Mm.
För Eric tyckte att Lyle var liksom spenderade för mycket pengar. Så polisen försökte få Eric att tro att Lyle ville åt Erics pengar. Så efter det här förhöret, när polisen liksom försökt skapa lite osämja, så försöker Eric ringa till Lyle som inte svarar. Så när Lyle inte svarade så ringer Eric sin gamla psykiatriker Ozil för att han säger att han behöver prata med någon. Så de träffas och pratar. Och precis i slutet på sessionen så stannar Eric upp och säger: "We did it, we killed our parents." Så han berättar för sin psykiatriker Ozil att de har blivit inspirerade av Billionaire Boys Club. En miniserie om ett fall när några förmögna killar dödar sina föräldrar för att komma åt deras arv.
Jag orkar inte. Nej.
Han berättar att de var så jävla trötta på hur de blev behandlade av sina föräldrar. Och han berättar att de egentligen inte ville döda sin mamma. Men att de trodde att, att de inte skulle komma undan med mordet på pappan om de inte dödade dem båda. Och när han berättat precis det här så stoppar Dr. Ozil honom och säger så här: "Du borde kanske ringa Lyle innan du fortsätter att prata med mig typ." Men innan Lyle, det gör han, och innan Lyle hinner komma fram till Ozils kontor så fortsätter Eric att berätta. Och han berättar då att han har köpt vapen, att de har köpt vapen i San Diego under ett annat namn. Och hur bröderna tyckte att de själva har begått det perfekta mordet. För de har plockat upp alla patroner. Och de behövde ju inte ens oroa sig för fingeravtryck eftersom de var i deras egna hem.
Man bara, ja, men allting ni gjorde efteråt var ju det dummaste som någonsin har hänt. Så.
Verkligen. Och när de hade städat upp efter skotten så körde de ifrån huset och slängde vapnen i en canyon i närheten. Och sedan åkte de till en bensinmack där de slängde sina blodstänkta kläder tillsammans med alla tomma patroner. Och sen körde de hem och ringde polisen. Så när Lyle dyker upp på Ozils kontor är han helt galen av ilska att Eric har berättat allt de har gjort. Så Lyle säger till Ozil att han trodde att deras pappa skulle varit stolt över dem för att de har begått ett sånt effektivt mord. Lyle hotar även Ozil att om han berättar för någon så kommer Lyle behöva döda honom också. Men de fortsätter att träffa den här psykiatriken och gå och prata med honom och hota honom att de inte får berätta någonting.
Gud, det är verkligen upplagt för ett gott terapisamtal.
Verkligen.
Det är så, pistol mot huvudet.
Och Ozil hade kunnat anmäla det här utan att bryta den här patientplikten man har för att han har blivit hotad till livet. Men istället så fortsätter han att ta anteckningar och att spela in sina sessioner med bröderna.
Kul också, som de inte hade hotat honom till livet så hade de inte behövt oroa sig. Då hade han inte kunnat gå till polisen typ.
Typ att det är så.
Ja. Smart.
Och i samma veva som allt det här hände så parallellt så intervjuar den här polisen Soller Erics kompis Craig, hans tenniskompis. Och han berättar att Eric ska ha erkänt allt som hände under kvällen för honom någon gång. Och då frågar Soller om Craig skulle kunna tänka sig på sig en mikrofon och äta middag med honom och få honom att erkänna. Igen liksom. Och han går med på det. Så den 29 november, nej det här är inte ens ett år efter. Okej, precis. Nej, det här är alltså typ i oktober, november. ganska nära in på mordet. Om ni behöver så kan jag sedan rita en tidslinje. Den 29 november samma år som föräldrarna blivit mördade bestämmer sig Craig. Allt det här har alltså hänt innan det. Glöm allt annat jag sagt.
Yeah.
Den 29 november bestämmer sig Craig, frågar Craig om Eric och han kan äta middag. Så det gör han. De träffas upp och han försöker liksom så här lirka att han ska berätta, för han är ju på sån här mikrofonen. Men han säger bara då Eric att så här, nej, det var bara en lögn. Vi hade ingenting med det att göra. Så han tar typ tillbaka sitt erkännande i den middagen. Så de har egentligen ingenting att gå på, för de har inga liksom bevis.
Det är typ att någon random har fått en känsla. Liksom.
Exakt. Mm. Så tiden då, nu fortsätter tiden att gå.
Mm.
Och polisen blir allt mer stressade. Och José och Kittys hus skulle säljas. Vilket innebär att bröderna då skulle få förmögenheten från det huset.
Precis så då, vad de behöver.
Verkligen. Så då börjar de verkligen söka efter de här vapnena som de har gjort. För att de fattar att om vi har vapen så kan vi kanske binda. Vi behöver något fysiskt bevis. Typ. Så de söker och söker och söker men hittar ingenting. Men i mars 1990, så nu är vi liksom ett halvår framåt i tiden, hör en kvinna vid namn Judalon Smith av sig till polisen. Hon är en kvinna som arbetar med ljudinspelningar, men hon är också Dr. O'Seals älskarinna. Hon berättar, det är så konstigt att det är så här, hennes två roller i den här berättelsen.
Två otroliga roller.
Verkligen. Hon berättar att O'Seal har bett henne att liksom spela in och tjuvlyssna in på terapisessionerna med bröderna från 31 oktober 1989, som var då första gången de erkände. Och på bandet hörs Lyle säga, I can't believe you told him. Now I got to kill him and anyone associated with him. Och då ska Erica svara, I can't stop you from what you have to do, but I can't kill anymore. Och sen springer han ut från rummet. Smith berättar då också, alltså Judalon Smith, berättar då också att O'Seal har fortsatt träffa bröderna efter det här. Och att han kanske kan hjälpa polisen med att förstå deras motiv genom att kartlägga deras familjehistoria. Hon berättar att han och O'Seal har allting inspelat på band, både erkännande och förklaring till varför de har mördat sina föräldrar. Mm. Så hon är den som liksom berättar att det här finns. Så den 8 mars 1990 fick Soller en husransakningsorder för banden med erkännarna. Och Dr. O'Seal hade mer än 17 band med inspelningar och 7 sidor anteckningar att lämna över till polisen. Så det de gör då när de har det här, för nu har de ju liksom faktiskt bevis.
Mm.
Så polisen bestämmer sig för att omringa familjen Menendez Mansion där bröderna för tillfället bor.
Men gud, de bor på liksom brottsplatsen. Okej.
Mm. Det verkar som det i alla fall. Och de visste att Lyle var där med sina kompisar och att Eric var i Israel på en tennisturnering. Så när Lyle och hans kompisar lämnar huset så stoppas de av polisen som har omringat det. När Eric fick höra att hans bror gripits så tänkte man att det fanns liksom en flight risk
för honom. Ja, exakt. Han bara skulle stanna kvar i Israel typ.
Men han hör ju ihop med sin bror, så att han så flyger hem och lämnar över sig själv på Miamis flygplats.
Mm.
Och även han hamnar i samma fängelse som Lyle. Och även om bröderna nu är gripna så var polisens case inte helt klart. För de hade inga direkt fysiska bevis. Alltså de har erkännat, men de har ingenting som knyter dem till brottsplatsen. Så de fortsätter att leta efter vapnen. Och de får reda på via Judalon Smith att de har slängt de här vapnena i en canyon vid Mulholland Drive. Och att de...
Jag var på Mulholland Drive vid en canyon.
Det var kanske där.
Det var kanske där.
Mm. Wow. Och hon berättar också, eller får reda på genom henne, att de har köpt sina vapen i San Diego under ett annat namn. Så till slut så lyckas de lokalisera den här affären. Och till slut får de då liksom ett fysiskt bevis.
Yeah.
Som kopplar bröderna till mordet på sina föräldrar.
Och
såklart så fick bröderna två asbra advokater. Så de 26 mars 1990 blir de ställda inför rätta på mord av sina föräldrar. Och när de kliver in i rättssalen så verkar ingen av dem särskilt brydda över att de ställs inför rätta. Och att typ deras liv hänger på den här rättegången. De var båda två extremt arroganta i rättssalen. Och den rättegången var väldigt bevakad av press. Och deras vänner var där och tittade. Och så bröderna ska typ ha så här vinkat och så här minglat omkring där i rättssalen. Och varit så här,
gud, vad störigt.
Och det var någon som sa att de betedde sig inte som att... nej, de betedde sig som att det var en rättegång för typ en p-bot. Och att deras advokater bara skulle ordna upp det. Och sen skulle de kunna gå och äta lunch med sina kompisar.
De betedde sig som att de var på drink.
Exakt så. Mm. Och när domaren läste upp vad de var åtalet för, vilket så lät så här: multiple murder for financial gain while lying in wait with loaded firearm for which if convicted you could receive death penalty, svarade de båda att de var not guilty. Men de blev båda satta i finkan utan möjlighet till borgen medan de väntade på sin rättegång. Och under rättegången så var det massa fram och tillbaka om den här banden som de fått från Dr. Ozil.
Och huruvida de fick använda dem eller inte.
Precis. Försvaret hävdade att de inte fick användas för att han då skulle ha brytit mot den här patientläkare.
Och åklagarna drev det andra caset då, att det är så här, men de anklagade, de hotade honom, bla bla.
Precis så.
Gud vad spännande det här är.
Men så i juni 1992 bestämde Supreme Court att åklagarna fick använda ett av banden, det bandet där faktiskt de faktiskt hotade Dr. Ozil. Och de bröderna Menendez tillbringar 3 år i det här Los Angeles County Men's Jail.
Åh jävlar, i häktet liksom. Ja,
medan de väntar på rättegången. Och bröderna var åtskilda från varandra och även från andra fångar i den så kallade 7000 section, som var lite mer high profile section. Och där hade bland annat Richard Ramirez, som är The Night Stalker.
Jag gissar, fast det kanske är för Charles Manson eller?
Det vet jag inte. Det kanske han gjorde också.
Ja, det känns som det.
Men O.J. Simpson satt där också.
Ja, såklart. Fan, L.A. har många. Alltså.
Verkligen.
Helvete vad många.
Väldigt många. Och Eric var under den här första perioden i fängelset väldigt, väldigt självmordsbenägen. Så han fick Xanax i fängelset och träffade både präst och psykolog regelbundet. Men så en dag så hittar fängelsevakterna brev som bröderna skickat till varandra. Om hur de planerade sin flykt till Asien och sen till Mellanöstern.
Absolut, ni skulle nog lyckas fly.
Verkligen. Och Lyle ska också ha skrivit att han aldrig skulle vittna. Och han menade att deras föräldrar skulle ha tyckt att deras död var onödig om bröderna åkte fast för den. En sån jävla knäppboll.
Det är verkligen en knäppboll.
Men, försvarsadvokaterna hävdade under rättegången att det egentligen var Kitty och Josés fel att de själva hade blivit mördade, eftersom de satt skräck i sina barn under så sjuk lång tid. De menade att deras hårda press på barnen skulle kunna ses som en typ av barnmisshandel. En del pratade också om att det hade förekommit sexuella övergrepp i familjen, för att båda bröderna liksom uppfyllde kriterier som är vanliga för barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp.
Men typ den här, alltså alla de stresssymptomen som de visar upp när de små. Jag fattar.
Försvarsadvokaten tog hjälp av någon expert som skrivit böcker om hur barn som blivit utsatta av sina föräldrar och hur de ofta lider i tystnad. För att åklagarna hade då menade så här: varför säger ni det här? De har aldrig pratat med någon om det. Det finns ingenting som tyder på det.
Och de bara, ja men det är väldigt vanligt att man inte säger något.
Exakt, det är nog förstås sant.
Ja, gud ja.
Och den här experten sa också att man lider länge i tystnad och när de väl står tillbaka så resulterar det ofta i något extremt övervåld. För att man har liksom gått och med så här förtryckt. Det som de också gjorde var, försvarsadvokaterna, var att de klädde bröderna i så här barnsliga kläder.
Men,
så att de inte skulle se ut att vara 22-25 utan att de mer skulle vara 12-15. Så istället, jag vet, det är så jävla dumt.
Och så, jag vill så gärna se vad det var för kläder.
Jo, men istället för att ha kostym typ som man kan köra på sig.
Alltså shorts.
Så hade de kaki shorts och typ såna så sport-tröjor.
Vet du vad jag tänker mer? Att, gud vad kul det hade varit om de hade såna, du vet, propellerkepsar.
Verkligen. Man kan inte se yngre ut än om man har en sån här.
Det är verkligen sant.
Det var en massa turer fram och tillbaka i rättegången som jag inte kan ta här. Men, och även om det verkade helt självklart hur det skulle sluta eftersom de erkänt att de dödat sina föräldrar, så var det inte så lätt. Rättegången slutade i en så kallad mistrial.
Just det, så att det gör att ni inte kan komma överens.
Exakt. Mm. Så 1995, alltså 6 år efter de har mördats och bröderna har suttit häktade alla de här åren, så är det dags för en omtagning.
Så de har suttit häktade hela tiden?
Ja.
Åh, jävlar.
Och den liksom nya retrialen pågick i typ ett år. Men den 17 april 1996, alltså 7 år efter morden, så dömer juryn båda bröderna till livstidsfängelse. De sattes då i olika fängelser tills de till slut flyttades till samma fängelse. Och där hölls de åtskilda tag i fängelset och de fick se varandra för första gången efter massa år efter ett tag. Och så började de bara gråta och bla bla så här. Och så fick de då besöka varandra i fängelset, så vilka fångar som helst och så här, umgås typ. Så de sitter inne och fortfarande såklart. Och de båda två har gift sig, de har haft så här många liksom så här uppvaktare.
Är de snygga?
Men de ser typ ganska bra ut.
De ser ut så som man tänker att de ser ut, va? Mm.
Så båda två är gifta, även om Kalifornien inte tillåter sådana äktenskapliga besök.
Ja, så de får inte knulla.
Nej.
Men de är gifta.
Men de är gifta.
Mm.
Så det var lite kort om dem.
Wow!
Ja.
Det
är
alltså,
så stört på något vis.
För det här är ju, det är ett väldigt känt fall.
Mm.
Men jag har typ inte haft så bra koll på. Alltså jag har typ haft så här, ah, men typ, det är två rikemans
alltså, de kanske unga, inte är allsnygga, men...
Fast de ser ju, de har såna där stora ansikten som amerikaner gillar.
Ja, exakt. Okej, det var det.
Jävlar vad fett. Tack. Åh, gud vad spännande det var. Vilken
resa.
Förlåt
att det var lite rörigt. Nej. Jag kan göra en tidslinje.
Kan du pyssla en tidslinje?
Exakt.
Wow.
Ja.
Också en sak bara som jag måste säga. Ja. Fan vad det känns jävla asigt. Att man bara, man har mördat sina föräldrar. Sen tar man alla deras pengar och skaffar sig en sån jävla stjärnadvokat typ för att försöka fria en. Alltså det är något så jävla...
Det är så rövigt.
Det är så grovt liksom. Mm,
det är så rövigt.
Oh, tänk att jag har varit i den canyonen.
Där de slängde det.
Också, det vet jag inte.
Förmodligen.
Antagligen. Tack snälla.
Tack.
Du, innan vi avslutar så ska jag...
Just det. Det är världens längsta avsnitt idag.
Exakt. Jag ska
200 lite år gammal.
Vi har ju... Det här är 200 år gammalt poddavsnitt. Det första i historien. Vi har en grej där vi pratar om en lyssnarinteraktion.
Ja.
I slutet av varje avsnitt. Och jag har en grej som jag fick för typ några veckor sedan. Som jag skulle vilja läsa upp för dig.
Kör.
För jag har inte velat göra det innan vi spelade in.
Okej.
Okay. Okej. Jag vill tacka för en grym jävla podd. Jag är snart 18 år och jag hade inte en normal uppväxt. Jag föddes in i ett liv fyllt av droger, alkohol och brott. Och ingen närvarande mamma. Jag fick se och vara med om saker som ingen ska behöva vara med om. Har tidigare haft tungt blandmissbruk och varit suicid och så vidare. Idag har jag varit ren i 2 år och 4 månader och studerar musik och är sångare och låtskrivare från GBG. True crime, sign me up. Jag minns som liten att jag såg folk bli misshandlade framför mina ögon. Senare blev jag omhändertagen och utsatt för sexuella övergrepp i ett år. Men ni är fantastiska. När jag har en tung dag slår jag på ett avsnitt av Mord mot mord och känner att livet känns bättre. Det är få saker som lyckas med det. Om ni någon gång behöver få råd, tips eller info om hur det är att leva nära brotten eller om missbruk eller liknande, I'm the guy. Ha det bäst, ni är de bästa i världen. Och sen så har personen senare, för vi chattade lite grann, också skrivit: folk måste få höra att livet är svårt för många och alla blir ändå inte Green River Killer.
Åh, bra. Så sant.
Så sant.
Vad fint att hen delade det där.
Eller hur? Det kändes så himla fint. Att det var så här, när den personen har en dålig dag så vill den lyssna på oss.
Det var fantastiskt.
Eller
tack snälla för det.
Tack så jättemycket. Tack för den här...
Samma tid, samma kanal nästa vecka.